Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag, fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar jag återigen välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och mitt emot mig Hamid Safar.
Hejsan, hej.
Hej på dig. Idag så ska vi äntligen börja prata om kungar. Det har vi faktiskt, vi har ju nämnt det lite grann i förra avsnittet om vikingatiden, men podden heter ju Kungar och krig och tanken är ju att vi ska dra oss igenom den svenska kungalängden, och egentligen så är det ju nu podden börjar, kan man säga.
Precis.
För det är idag så ska vi ta oss an de första svenska kungarna enligt de regentlängder som vi utgår ifrån. Och där finns det ju så här tidigt på historien, så finns det lite olika kungalängder. Men vi utgår ifrån den som man har i svensk historia, alltså den Nordstedts verk. För bland annat i nästa avsnitt när vi pratar om Stenkilsätten, så där är det väldigt rörigt bitvis. Och finns lite olika. Men de här första fyra kungarna som vi ska prata om idag, där är så gott som alla överens om att de är de första, i någon mening, svenska kungarna. Och vilka är det? Vilka kungar är det vi ska prata om idag?
Vi ska prata om Erik Segersäll, som inledde den segersällska ätten. Och därefter hans son, Olof Skötkonung. Och sen vidare till hans son, Anund Jakob. Och sen till Emund.
Emund den gamla, eller Emund den slemme, som man kallar sig ibland också.
Precis.
Det är alltså de här fyra kungarna som vi ska prata om idag. Och när är vi i tid i historien då?
Runt 1000-talet. Så vi håller oss inleder runt 1000-talet.
Mm.
Och Erik Segersäll regerade 970-995.
Mm.
Så vi befinner oss runt 1000-talet.
Ja, så det är egentligen den här, alltså slutet på vikingatiden någonstans här.
Precis.
Och vi nämnde ju de här kungarna i senaste avsnittet.
Mm.
Men om vi ska liksom prata om Sverige i slutet på 900-talet, början av 1000-talet. Hur ser Sverige ut då?
Sverige vid den tidpunkten, kristendomen hade fortfarande inte, vad ska man säga, etablerat sig som en religion på allvar i Sverige ännu. Fortfarande var det asatron ute i byarna. Då fanns det väldigt många hövdingadömen fortfarande.
Mm. Ja, man kan väl till och med säga att alltså, det bestod av hövdingadömen snarare än, alltså, det var ingen nationalstat.
Precis.
Ännu. Sverige fanns ju egentligen inte i den meningen.
Precis.
Utan det är hövdingadömen som på något sätt sitter ihop i lite lösa federationer, eller vad man ska kalla det.
Precis.
Och vi har ju de här två någonstans folkslagen, eller grupperna svear och götar framförallt. Och guter på Gotland.
Precis, så någon modern tolkning av nationalstaten är vi långt ifrån ännu.
Mm. Men om vi tar alltså Svealand och Götaland då, som är ju egentligen två separata riken, eller man ska säga, så kan vi säga Svealand, centrum kring Uppsala, vänder sig geografiskt framförallt mot Östersjön, Västergötland eller Götaland, centrum kring dagens Västergötland, Östergötland.
Precis.
kanske snarare vänder sig mot Nordsjön, mot England, kristnas ju också tidigare än vad Svealand gör, vilket vi kommer komma in på när vi pratar om kungarna. Man brukar säga att runt 1000-talet där så har hela Sverige, eller det som blir Sverige sedan, ungefär 400 000 invånare. Så det är inte jättemånga människor, lika många som bor i Göteborg idag, bor i hela det här riket. Så det är inte speciellt tätbefolkat, kan man inte påstå.
Nej.
Om vi ska prata om den här tiden, så har vi ju nu rätt bra historiska skriftliga källor. Alltså Sverige kommer in i någon form av historisk tid här.
Precis.
Vad är det för källor vi har?
Dels har vi isländska sagor. Mm. Vi har ju den så kallade Saxo Grammaticus som berättar om de här tidiga svenska kungarna. Men vi har också en speciell person, Adam av Bremen.
Mm.
En sydtysk historiker som inte bara skriver om de nordiska sagorna, eller nordiska kungarna. Men han nämner de nordiska kungarna.
Ja, han gjorde väl egentligen en historieskrift om Bremens kyrkoprovins, eller vad det heter. Och där liksom i olika marginalanteckningar, olika bisatser, så kommer de här svenska kungarna in. Och det som är intressant med Adam av Bremen just det är ju att de faktiskt är samtida i princip med de här personerna som vi ska prata om, framförallt i nästa avsnitt. Men han ligger ju väldigt tidsmässigt väldigt nära, vilket ju brukar vara en av de här källkritiska kriterierna. Medans Saxo Grammaticus, då är vi ytterligare 200 år framåt i tiden. Och när man ska titta källkritiskt på det här, så brukar man lite grann jämka de här olika berättelserna. Vilka har mest trovärdighet? Finns det liksom saker i de olika berättelserna som överensstämmer med varandra och som får... Och så liksom lägger man ett pussel och liksom har kommit fram till den här att Erik Segersäll, här har vi den första svenska kungen.
Precis, och när det gäller just Adam av Bremen, så det intressanta läste jag med honom är att han omnämner både danskar och norrmän och svenskar och gör väl också någon slags distinktion mellan de här olika folkslagen, inklusive finnarna som han omnämner.
Mm.
Så att det är en relativt tidig källa som beskriver de nordiska folkslagen.
Mm.
Men det är en utomstående källa, så det är inte en...
Det är en andrahandskälla, eller vad ska man säga? Nej, men det är något som betraktat ut. Och det kan väl i och för sig vara bra på något sätt, vilket gör att den blir inte så nödvändigtvis vinklad att den tar ställning. Sen så märker man ju tydligt att Adam av Bremen beskriver vissa kungar som i mer positiva ordalag.
Precis.
Alltså de kungar som är positivt inställda till Bremens biskopssäte, de framstår som mer positiva, medan till exempel Emund den gamle, att han kallas Emund den slemme.
Precis.
Beror ju på att han var snarare vänd mot England och de engelska missionärerna.
Precis.
Vilket gör att Adam av Bremen då framställer honom i lite mindre bra dagar, kan man väl säga.
Mm.
Men om vi ska börja med den första svenska kungen då, Erik Segersäll.
Mm. Han föddes i 945. Vi har inte så mycket säkra källor på exakt när han föddes. Men man brukar ju säga att han var troligtvis son till en kung, Emund Eriksson. Han regerade 970-995. Och han ska också ha döpt sig. Och jag läste att han döpte sig till kristen, men återgick senare till asatron på nytt igen.
Mm.
Och det är ganska intressant.
Ja, varför gjorde han det, tror du?
Egentligen är det ganska naturligt att han gjorde det, med tanke på att Sverige, alltså de kristna inslagen i Sverige vid den här tidpunkten fortfarande var väldigt, väldigt få.
Mm.
Så den kontexten som Erik Segersäll befann sig i var ju allra högsta grad asatroende. Då tänker jag att allt från hans undersåta till ceremonier som han deltog i.
Ja, och jag tänker just att han var ju i första hand kung över Svearna. Och Svearna hade ju en tradition av att kristnas senare. Och vi har bland annat Hedna templet i Uppsala, som vi kanske inte vet med säkerhet hur det såg ut, eller exakt hur det låg, eller vilken funktion den hade. Men alltså att den hedniska eller förkristna religionen var mycket starkare där. Så att ska du vara kung över dem, så det kanske inte är det smartaste att döpa sig till kristen då, tänker jag.
Precis. Men vi har också källor på, eller lite motsägelsefulla källor på hans fru, Sigrid Storåda, kan det ha varit, som var dotter till en svensk hövding. Men Adam av Bremen, han beskriver snarare att han var gift med en polsk
prinsessa, något liknande.
Mm. Jag tror att det står någonting i stil med att han var gift med en slavisk kvinna. Mm. Och det, då är det den här,
ja, där finns
Boleslavs, det, den förstes dotter. Ja,
alltså som där beskriver. Finns det ju lite liksom olika teorier kring just vem hon var. Eriks eller drottningen av Sverige då. Eriks, den som Erik var gift med. Mm. Att det här kan ha varit samma person, Sigrid och den här polska prinsessan. Eller att Sigrid var en, att han var gift två gånger. Alltså, källäget är ju lite, lite vanskligt. Precis. Där. Men enligt en teori då, så skulle ju Sigrid Storåda då ha gift sig med Erik, och sen så när Erik dog så ska hon ha gift om sig med den danska kungen istället.
Så det, vi har inte så mycket tydlig klarhet i vem hans fru var egentligen. Nej. Vi kan bara gissa oss till att det var någon av de här kvinnorna. Eller så är det en och samma kvinna som beskrivs av två olika källor på olika sätt.
Precis. Men hon är en intressant person ändå, just för att hon, om vi nu antar och utgår från det här att hon först gifte sig med den svenska eller svenas kung, och sen vid hans stöd gifte sig med danskarnas kung då, Sven Tveskägg, så bör hon ju varit en kvinna med ganska stort inflytande och ganska stor makt.
Precis.
Alltså man gifter ju inte om sig hur som helst med vem som helst. Nej. Vid den här tiden, så att hon har ju nog ganska stor betydelse i historien här.
Precis. Och det som är synd är att den här tidpunkten, både när det gäller Adam och Bremen men också de här isländska kungasagorna eller kungaberättelserna, så har vi, där ger man ju inte kvinnorna den betydelsen. Nej. Så att även om hon var en i allra högsta grad en viktig kvinna vid den här tidpunkten, så har inte vi så jättemycket beskrivit om henne. Nej. Vilket liv hon levde i hovet och så vidare och så vidare.
Precis, och sen så ska man väl komma ihåg, när vi pratar om kungar och kungar över Sverige och Sverige vid den här tiden, så ska vi nog inte dra för långtgående slutsatser att, eller som liknar dem vid typ renässansfurstar eller, stor, eller kungar som Gustav Vasa eller Gustav II Adolf. De hade ju inte alls det hovet eller liksom tjänstefolk på det sättet.
Mer som några slags hövdingar, ja, alltså, storhövdingar.
Ja, men storhövdingar tror jag nog är en bättre beskrivning av kungarna av Sverige och Sverige vid den här tiden, snarare än som renässansfurstar eller stormaktskungar på något sätt.
Precis.
Men det här namnet Segercell, vad kommer det av? Vad betyder det?
Han vann ju ett slag, men innan vi kommer dit så måste man ju komma ihåg att han samregerade med sin bror i början, hans bror Olof, som han samregerade med till en början. Men Olof dog, men Olof fick en son också, Björn. Mm. Och när Björn växte upp så ansåg han att han hade rätt till tronen, vilket Erik inte ansåg sig.
Så det blir en konflikt här, liksom en maktkamp mellan två personer, Erik
precis,
och Björn.
Mellan Erik och hans egen brorson. Och Björn samlade en här, och han gav väl honom också någon slags ett erbjudande, eller Erik gav väl honom någon slags erbjudande i form av 60 skepp som han fick istället för att anträda tronen. Mm. Men istället så valde ju Björn att angripa Erik, och de samlades vid slaget av Fyrisvallarna.
Och den här Björn, det är ju han som kallas för Styrbjörn.
Precis, för att han ville styra. Så namnet kommer. Det är ganska roligt när man läser den här tiden svensk historia, är ju att de här namnen, jag kan tänka mig att Tveskägg kom från att han hade tudelat skägg eller något motsvarande. Kungarna eller hövdingen har namn utifrån yttrade
utseende och egenskaper. Ja, det är ganska roligt. Men då är vi liksom Fyrisvallarna eller Fyrisvallar någonstans i Uppsala eller Uppland i alla fall.
Man vet inte riktigt exakt var det här stället ligger, eller man tror att det ligger vid Uppsala. Det finns en plats som påminner lite i namnet kring Uppsala, men man vet inte exakt var någonstans det här slaget ska ha ägt rum. Men där pågår ett slag under 4 dagar.
Och då är vi någonstans på 980-talet. Om det nu så att det här slaget ens har ägt rum, för därom tvistar ju också historiker.
Precis.
För det finns ju lite dåligt källägg.
Men
vi utgår från att det har ägt rum. Det blir mycket roligare att prata om det om vi liksom skiter i den här kritiken. Ja, men det har ägt rum på något sätt. 980-talet, 4 dagar.
Precis.
Det är Erik och det är hans brorson Styrbjörn som slåss. Och det här är lite roligt när Styrbjörn går i land med den här flottan. Vad gör han då?
Han bränner sina skepp och beordrar sina män att gå till angrepp mot Erik Segercell.
Det är ganska coolt det där att bränna skeppen på något sätt. För det är liksom en ganska tydlig markering här mot hans soldater att
Precis, och det är inte, när jag läste det så drog jag mig till minnes att det inte är första enda gången det ska ha skett i historien.
Mm.
Tariq ibn Ziyad, som var den arabiska befälhavaren som landsteg vid södra Spanien, vid dagens Andalusien. Han ska tydligen också landstigit där med cirka 12 000 man och bränt skeppen. Det finns inte heller några säkra källor på detta, men legenden är sådan att han ska ha bränt sina skepp.
Alltså det är en väldigt, väldigt bra legend om något annat. Alltså, för det på något sätt visar just den här alltså dedikationen hos Styrbjörn och hans man. Alltså vi bränner skeppen, det är seger eller dö som gäller här.
Precis, alltså, han ska tydligen också sagt någonting i stil med Tariq ibn Ziyad ska ha sagt: framför er har ni fiende här, bakom er har ni havet, vad vill ni välja?
Ja, men det är liksom, du har inte så mycket val.
Jag har inte så mycket val, då är det bättre att strida.
Ja, nej men lite så. Och det är vid det här slaget vid Fyrisvallar som Erik får sitt namn, Segercell.
Precis, han står segrande efter slaget och blir den som segrar. Och Björn, vad händer med honom? Han besegras, men dör han vid slaget eller försvinner han i historien?
Styrbjörn lär ha stupat vid det här slaget vid Fyrisvallar. Okay. Och det är det sista vi liksom, den sista som nämns om honom i historien, det är det här. Och precis som mycket annat så det finns inte så mycket andra källor kring honom, eller andra historier kring honom. Men vi funderar lite på det här ordet segercell.
Ja, det är väl någon slags gammal svenska för segerrik.
Mm, eller att man, ja, det har ju med seger att göra, att han vann det här slaget.
Och blir också hans namn.
Ja, det blir att han efter slaget vid Fyrisvallar ska han då ha fått namnet Erik Segercell. Och han regerar i Sverige fram till sin död 995.
Precis.
Hinner få en son under den här tiden.
Precis, Olof Skötkonung, som man vet mycket mer om.
Och han är väl kanske en av de mest berömda svenska personerna i historien överhuvudtaget, tänker jag.
Precis.
Och brukar väl ibland betraktas som den första svenska kungen, eftersom han är den första som bevisligen har regerat både över Svear och Götar. Erik vet vi inte riktigt om han regerade över båda eller om han bara regerade över Svean, eller hur det riktigt stod till där.
Precis, men vi glömde en sak när det gäller Erik Segercell. Mm. Det sägs väl också att han ska ha grundat Sigtuna?
Ja, det ryktas om det.
Mm. Och vilket innebär att Sigtuna med andra ord har varit en bebodd plats under väldigt lång tid i svensk historia.
Mm. Alltså vi vet ju att hans son sen, Olof, de mynt som han präglade, präglades ju i Sigtuna, eller med Sigtuna på myntet. Så att Sigtuna någonstans uppstår här runt slutet på 900-talet, det vet vi ju.
Precis.
Vilket gör att det är ju en väldigt, väldigt gammal stad. Ja. Det har ju liksom 1000 år någonstans här.
Precis.
Kontinuerligt. Och Olof Skötkonung då, barn till troligtvis Erik och Sigrid Storåda då. Och hon som sagt sticker till Danmark och gifter sig med den danska kungen Sven Tveskägg. Och Olof Skötkonung då vet vi som sagt mycket, mycket mer om. Mm. Den första kungen som då bevisligen regerat över både Svear och Götar.
Precis.
Vad vet vi om hans tid vid makten?
Vi vet ju att han också ska ha låtit sig döpas i Husaby källa.
Mm.
Det som idag kallas för Sankt Sigfrids källa. Men det här i Västergötland. Och du var inne på det tidigare att den västra delen av Sverige kristnades tidigare än den östra delen. Så det låter ju ganska logiskt mot bakgrunden av det.
Precis.
Vi vet ju också att på de mynten som man präglade så står det på latin i Guds namn. Något motsvarande. Jag kan inte det. Jag står det in nomine domini.
In nomine domini i Guds namn.
Mm.
Och det här tar vi ju då som ett bevis för att han var kristen. Att det var en kristen kung. Olof Skötkonung, den första liksom kungen i Sverige som har varit kristen under hela sin regenttid. Och vi sa att Erik han var kung från 970 till 995, medan Olof då är kung från 995 till 1022. Så nu har vi gått in i 1000-talet.
Precis.
Han är kung i drygt, knappt 30 år.
Men hela vägen fram till sin död åtminstone.
Mm, precis.
Han ska också ha etablerat Sveriges första biskopssäte. Och det är i Skara. Så Skara är också en gammal stad, en gammal kristen stad i den svenska historien. Den känns inte så jättestor och anmärkningsvärd när man åker dit idag. Men där har ju väldigt mycket svensk kristen historia
Ja, Skara är ju en jätteviktig plats i svensk historia, mm. inte bara nu utan även, vi kommer återkomma till Skara vid flera tillfällen, framförallt här under 1100-1200-1300-talet.
Så första svenska biskopssätet i Skara etablerades av Olof Skötkonung.
Men de här mynten som man präglade, de är ju lite intressanta att fundera kring. Varför börjar man prägla mynt här egentligen?
Man präglar väl mynten dels för att markera att det är någon typ av makt. Man använder också, väl också mynten som någon slags ett enande av territorium.
Mm.
Och visa på att här under, i det här territoriet är det följande.
Ja, alltså precis. Alltså jag tänker just mynten mer som alltså av symbolisk karaktär. Att man använder dem för, precis som du säger, etablera, markera närvaro och markera makt. Snarare än som betalningsmedel väl.
Det
känns inte som att man vid den här tiden, alltså att vanligt folk hade mynt Nej. När de handlade, utan det var byteshandel fortfarande.
Precis.
Utan det var mer som en, men det som markerar ena, alltså att riket enas på något sätt, men också det här att man markerar olika saker, alltså att mynten mer ska ses som symboliska på något sätt.
Just det, ja. Och då har man ändå med man tänker på hur det såg ut i Europa där vi har väldigt, väldigt gamla mynt, så kom ju med andra ord myntinslaget ganska sent till Sverige under tidigt 1000-tal.
Mm.
Med tanke på att vikingarna hade med sig romerska mynt och arabiska mynt till Sverige flera hundra år tidigare.
Så det är liksom de första inhemskt präglade, inhemskt gjorda mynten.
Just det.
Som är gjorda då med troligtvis engelsk hjälp. Att det är liksom engelska myntpräglare som har tagit sin kunskap hit till Sverige och gjort de här mynten under kung Olof Skötkonung då.
Precis.
Sen var ju Olof som kung över Sverige i konflikt med grannarna Danmark och Norge. Och det här med konflikten med Danmark och Norge kommer vi återkomma till väldigt många gånger framgent i podden.
Precis.
Men vad är det för konflikter vi pratar om här?
Han hade väl konflikt med Norge och danskarna. Var det inte på grund av den Olof, vad heter han? Tveskägg, glömde bort vad han heter.
Sven Tveskägg.
Som tidigare hade allierat sig med Styrbjörn när den gick i krig mot Erik
Segersen.
Segersen.
Ja, men det är intressant där, för det blir ju intressant, för jag tänker, alltså man får nog tänka de här konflikterna, alltså vi pratade om konflikter mellan Sverige och Danmark, att det är nog snarare konflikter mellan liksom olika
hövdingar.
Att det är det, alltså att det är Erik, det är Olof Skötkonung mot sån Tveskägg mot Harald Blåtand, det är väl lite tidigare för sig. Men alltså det är de här hövdingarna, de här kungarna som är i konflikt med varandra.
Mer än att det är liksom krig mellan Norge, Danmark.
Ja, men precis. Alltså de här nationerna finns ju inte riktigt på det här sättet, och snarare är det just en elit där man bitvis allierar sig med varandra genom att man gifter sig med olika, men också att man är i konflikt med varandra på olika sätt. Och de här konflikterna på början på 1000-talet är nog snarare konflikter mellan människor, individer i eliten, snarare än att se det som liksom ett krig mellan Sverige och Danmark.
Precis. 1000-talet så har vi också ett berömt slag där Olof Skötkonung involverar. Vad händer där då?
Ja, det är det här som man brukar kalla för slaget vid Svolder, som är lite mer kanske belagt än slaget vid Fyris vallar. Man tror att det inträffar antingen år 999 eller år 1000. Och det är ju en del av de här konflikterna mellan, om vi nu säger Sverige, Norge och Danmark. Och det är då den norska kungen Olav Tryggvason som har varit nere i Venland. Det är alltså nuvarande Pommern ungefär, norra Tyskland. Och när han åker med sina båtar och sin flotta på väg hem där, så blir han överfallen av en allians. Och då är det Olof Skötkonung, den svenska kungen, Sven Tveskägg, den danska kungen, och norska rebeller, om man nu ska använda det begreppet. Men alltså norska motståndsmän som ville göra sig av med Olof Tryggvason. De anfaller Olof Tryggvasons flotta. Och det här blir då ett sjöslag som kallas slaget vid Svolder. Och exakt var det här har inträffat, det är man lite osäker på. Det kan antingen vara runt ön Rügen, som ligger alltså norra Tyskland, där Tysklands största ö. Eller så är det någonstans i Öresund. Mm. Men någonstans där mellan, ska vi säga, Norge och norra Tyskland. Och Olof Tryggvason då, han kommer med 11 skepp. Medan den här alliansen med Sven Tveskägg och Olof Skötkonung, de har 70 skepp. Så att utgången är ju ganska given från början, vem det är som ska besegra. Och Olof Tryggvason besegras, och bland annat hans vad heter det, paradskepp kan man väl säga, Ormen Långe, blir ju besegrat i det här slaget i Svolder. Och Olav Tryggvason hoppar över bord och dör enligt alla källor. Sen finns det legender som säger att han hoppade i vattnet, simmade i land och sen så åkte ner till Palestina, till det heliga landet. Och att norska pilgrimer hade stött på honom där senare. Men det är ju, det kan vi liksom, fantasier och legendstatus på den snarare. Så det här liksom slaget vid Svolder, det är en sån viktig historisk händelse nu när vi pratar kungar och krig. Är ju en del av den här konflikten mellan de här grupperna i Sverige, Norge och Danmark.
Men det stärker Olof Skötkonungs makt, inte minst.
Ja, i alla fall gentemot Norge, gentemot Olof Tryggvason i det här. Eftersom han... Alltså, Olof Skötkonung får bland annat då Bohuslän och södra Tröndelagen som nu då är en del av nuvarande Norge. Så att det svenska riket någonstans expanderar efter det här slaget vid Svold. Olof Skötkonung, hans sista tid vid makten, han är inte jättepopulär i hela delen av nuvarande Sverige. Det blir liksom lite missnöje med honom. Vad är det som händer där?
Dels är väl det här, de här krigen har väl gjort honom lite impopulär. Mm. Men också att han är ju en kristlig
kung. Att han är kristen, ja precis. Att det någonstans ligger i fatet för honom.
Just det.
Och vilka är det som reagerar på att han är kristen? Vilka är det som inte gillar det?
Det är ju svearna som inte alls tycker att det är så bra att man, kungen har omvänt sig till en ny tro. Mm. Och lämnat förfädernas gamla tro.
Så, och här kan vi ju tydligt se den här konflikten som finns mellan svear och götar framförallt. Att det är fortfarande två ganska olika grupper som man någonstans försöker ena. Eller som vi i alla fall med dagens ögon ser att det går mot ett enande. För vi får ett land sen som kommer heta Sverige. Men vid den här tiden så är det inte självklart på något sätt att det ska gå mot den här utvecklingen. Att vi ska få ett Sverige, ett Norge, ett Danmark. Man skulle kunna tänka sig helt andra historiska utvecklingar. Liksom kring 1000-talet att det blev ett nordiskt rike eller att Svealand blev liksom ett eget land och att Götaland ingick liksom i en dansk-norsk intressesfär. Precis. Så att, det blir ju lite grann ibland anakronistiskt att vi pratar om den svenska historien och vi, liksom, vissa delar, till exempel som Skåne, börjar vi nu lite grann glömma bort eftersom det tillhör ju danskarna.
Precis.
Så det blir liksom inte en del av det svenska utan vi pratar om Svealand och Götaland, att det är det som är kärnan i det som sen ska bli Sverige.
Just det.
Men Olof har ju också gift sig med Estrid och han har fått en son, Anund Jakob.
Precis.
Och här finns det lite olika teorier om vad som händer i slutet av Olof Skötkonungs regeringstid. En del menar att Olof får samregera med sin son, Anund Jakob. Medan andra menar att han har avsatts helt och får liksom bara vara kung över Västergötland. Medan Anund Jakob istället blir kung över Svearna.
Precis.
Anund Jakob är ju lite intressant.
Ja.
Just själva namnet där. Att det är både och.
Både ett asanamn och ett kristet namn. Och Adam av Bremen, han skriver väl att Svearna accepterade honom förvisso.
Men som kristen kung.
Som kristen kung. Men bara om han skulle ha... Han fick inte ha ett kristet namn.
Nej, han fick inte bara heta Jakob då som namn från patriarken utan han var tvungen att ha både ett kristet och ett hedniskt namn på något sätt.
Vilket visar på hur mycket friktion det fortfarande fanns i...
Ja, det här är ju liksom en brytningstid mellan det gamla religiösa systemet och den nya kristna religionen som kommer in.
Precis.
Så att det är klart att det är en brytningstid som leder till konflikter. Det är inte jättekonstigt.
Precis. Hans far, Olof Skötkonung, dör 1022 så blir han ju definitivt också kung.
Då blir han kung över liksom hela. Han var ju troligen eller eventuellt medregent med Olof redan tidigare med 1022 eller 1023 eventuellt där på vintern.
Så
då blir han ensam kung över hela det här riket. Och Adam av Bremen framställer ju Anund Jakob i väldigt positiv dager. Mm. Och det är av den anledningen att Anund Jakob är positivt inställd till Bremen. Vilket just gör att Då framställs han som liksom i positiv dager i de här historiska källorna.
Precis. Och Anund hade väl också en allians med Norge och Danmark?
Nej, det var väl han hade allians med Norge mot Danmark, om jag inte minns fel.
Just förlåt, mot Danmark var det.
Att han liksom, återigen det här att det är de här allianserna mellan olika kungar och hövdingar i det här och Sverige, vi kommer återkomma återigen till det här flera gånger, Sveriges olika konflikter med Danmark. Man brukar ju säga ibland att Sverige och Danmark, det är de två länder som har varit i krig och konflikt med varandra vid flest tillfällen av alla länder i världshistorien.
Just det. Du var inne tidigare på det här med att man bedrev slag, vad ska man säga, hövdingaslag, men utanför det svenska territoriet. Det är ganska intressant att det som rörde den svenska kronan, det svenska territoriet, det tog plats även utanför Sverige.
Ja, alltså någonstans så börjar ju, det är ju liksom det här någonstans att intressesfären för de här hövdingarna eller de här kungarna blir ju mer vidsträckt nu. Och det har vi ju kontinuerligt under det vi kallar för vikingatiden egentligen. Att det inte bara är att man är intresserad av den närmsta hembygden och har kontroll där, utan att vi har som slaget vid Fyrisvallar, vi har slaget vid Svolder, vi har andra slag här under 1000-talet som mycket handlar om att man, liksom, man kan ta en här, man kan ta en flotta, man kan ta det ganska långt ifrån sin hembygd för att göra upp med andra kungar och andra makter och andra länder.
Just det. Och det är sjöfarandet som har möjliggjort det helt enkelt.
Ja, precis. Precis som vi var inne på när vi pratade om vikingatiden, så är det ju de här nya, den båtbyggartekniken bland annat som gör att det är, man kan färdas. Och under Arn Jakobs regeringstid så har vi ju det sista vikingatåget också. Eller det man brukar benämna som det sista vikingatåget.
Ingvartåget.
Precis. Och då är vi någonstans 1036 brukar man säga att det tåget börjar. Vart tar det tåget vägen någonstans?
Österut mot dagens Ukraina. Till Kiev. Runt trakten där vid Svarta havet. Vet man någonting mer om det tåget?
Jag för mig, nu är jag lite här ute på halis, men jag för mig att det var ett ganska misslyckat vikingatåg. Att man inte liksom nådde speciellt stora framgångar med det här vikingatåget. Men framförallt så kan man väl i någon mening markera slutet för den svenska delen av vikingatiden med det här vikingatåget. Alltså när Ingvartåget tar slut 1041 så är den svenska vikingatiden definitivt slut.
Just det.
Sen så satte ju vi när vi pratade om vikingatiden avsnittet slut på 1066 vid slaget vid Stamford Bridge. Men då är det den lite grann norsk-danska, den västra delen av vikingatiden. Men någonstans här så det är det sista svenska vikingatåget i alla fall. Då har vi en kung kvar av Erik Segersälls ett.
Just det, och det är Emund.
Han
är Emund ett asatron, eller vad ska man säga, nordskandinaviskt namn.
Ja, jag tänker att det inte är ett kristet namn. Nej. I alla fall. Jag kan inte koppla det liksom till någon biblisk berättelse. Nej. I alla fall. Det är, alltså, jag tänker att det har med Anund, Amund, Emund, det. Att det är samma typ. Och jag vet att i någon källa så kallas ju Anund Jakob för Emund Kolbränna. Att han liksom har namnet Emund. Och jag tänker Emund, Amund. Låter att det kan blandas ihop lite grann. Så att, att det på något sätt har en fornnordisk, en nordisk tradition snarare än en kristen, biblisk tradition.
Och han är ju också halvbror till Anund. Hur kan man säga att han är halvbror?
Han är alltså son till Olof Skötkonung, men inte med Olof Skötkonungs drottninggemål, utan med Olof Skötkonungs frilla, Edla. Olof Skötkonung gifte ju sig med Estrid, men frillor var ju vanligt förekommande vid den här tiden. Vad är en frilla för någonting?
Det är någon man tar vid sidan av, men som inte är en officiell kvinna.
Ja, alla fast de är väl egentligen officiella på något sätt. Alltså, de är inte officiella i den meningen att de får liksom drottningsstatus, att man är inte gift med dem.
Precis.
Men som frilla så har du en, men jag tänker sen på framförallt under Vasatiden, så alla Vasasönerna hade ju ordentligt med frillor. Det vill säga att kvinnor som de hade vid sidan om, som de låg med, som de fick barn med. Och de här kvinnorna, de stöttes ju inte ut på något sätt, utan de kunde ju få slott där de levde och där de uppfostrade barnen. Men det som skiljer en frilla från en drottning, det är ju framförallt det där att barnen
har inte rätt
att ärva tronen.
Nej, just det.
Fast här kommer ju ett undantag då, för att Emund, som då är frillosån till Olof Skötkonung, ärver ju tronen när hans halvbror då Anund Jakob dör. Och man tror att Emund då var kung mellan 1050-1060.
Så ganska kort regentid.
Ja, och i och med att han kallas Emund den gamle, så kan vi väl anta att han var ganska gammal när han steg upp på tronen.
Precis. Han är väl också känd att han etablerade en tidig gräns gentemot Danmark.
Ja, jag tror att det är så. Och det här får man väl också ta på en liten källkritisk nypa salt, att den officiella gränsen mellan Sverige och Danmark, den läggs under Emund den gamles regeringstid. Och då brukar man säga att den gränsen går mellan, alltså från Halland ungefär över till Brömsebro. Och att det är 6 gränsstenar som sätter gränsen mellan Sverige och Danmark. För gränsen mellan Sverige och Danmark vid den här tiden, då vi kan räkna, om vi gör det grovt här, att vad blir det? Halland, Skåne, Blekinge tillhör Danmark. Och norr om den gränsen ungefär, det tillhör Sverige.
Mm.
Och det är ju den gränsen som mer eller mindre kommer att gälla sen fram till freden på 1600-talet, freden i Roskilde framförallt. Vi har lite skiftningar där, men Skåne kommer ju vara, och Skåne, Blekinge och Halland kommer ju vara danskt fram till 1600-talet i och med den här gränssättningen som förvisso då är historiskt ifrågasatt, men vi gillar ju att köra lite historiska gissningar åtminstone. Men Emund den gamle kallas också då Emund den slemme.
Ja, och hans, du nämnde tidigare att Anund, han beskrevs i positiva ordalag av Adam av Bremen, men inte Emund.
För det är ju det här att Adam av Bremen, även om det är en bra historisk källa i den bemärkelsen att han ligger nära i tid. Alltså de här det som Adam av Bremen skriver, det är ju skrivet på 1000-talet alltså. I liksom nära anslutning till de här kungarna. Det som blir problematiskt med honom, det är ju alltså att det finns en ganska tydlig tendens i det han skriver.
Mm.
Att de kungar som har gynnat Bremen, eller som har varit positivt inställda till Bremen, de har också framställts i positiva ordalag i Adam av Bremens skrifter. Medan Emund den gamle då istället gynnade Osmund, som då var en engelsk biskop. Och när man gör det så framställs man som dålig och kallas för Emund den slemme av Adam av Bremen istället.
Undrar vad det här slemme betyder?
Ja, slemme, jag tänker att det betyder typ den hale, den opolitlige. Alltså att man kan vara så lite slimy sådär, att man inte riktigt går att lita på. Ungefär. Det är någonstans där man skulle kunna tänka sig att vi kan hitta betydelsen till den slemme där.
Mm. Det är ingen man kallar det idag sådär.
Hamid den slemme. Det är ingen som har kallat det dig där någon gång. Nej.
Men det är ändå intressant att man, att historiker vid den tidpunkten ändå valde att sätta den typen av epitet på personer.
Men då har vi den första egentligen svenska kungaätten, de första 4 svenska kungarna som väl i princip alla regentlängder som jag har läst är överens om att här, där liksom det som man lite grann skiljer ibland, det är man sätter Erik Segersäll först eller man sätter Olof Skötkonung som den första kungen. Ibland så har man inte med Erik Segersäll för att han då inte var kung över hela riket. Men tänker vi oss så är det Erik Segersäll, det är Olof Skötkonung, det är Anund Jakob och det är Emund den gamle som är den första 4 kungarna.
Inte den slemme.
Vi kallar inte den slemme, vi ska inte vara så partiskt inställda till det här tycker jag.
Jag tänkte bara nämna det att jag tror att vad jag kan minnas av nästan alla historieböcker jag har haft under min uppväxt, där har man nämnt Olof Skötkonung som den första svenska kungen. Så att,
ja, det kanske är en lite modernare företeelse det där att man sätter Erik Segersäll som den första kungen.
Det kan vara så, ja.
Det skulle vara intressant att jämföra äldre historieböcker, för det som jag har läst inför det här avsnittet, det har ju framförallt varit sånt som är skrivet på 2000-talet.
Just det.
Men om man skulle titta i historieböcker från säg 1960-1970-talet, så kan det nog mycket väl vara så, för nu när du säger det så ringer en klocka av att jag också lärde mig på det sättet att det var Olof Skötkonung som var den första svenska kungen.
Jag tror också att man gjorde det lite enkelt för sig och lite enkelt för eleven att man helt enkelt sa att med Olof Skötkonung så kom kristendomen. Ja.
Och då bildades Sverige.
Då bildades Sverige. Ja.
Jo, men det blir ju enklare på något sätt. Ja. Att och just också att vi vet mer om Olof Skötkonung. Men vi med all rimlighet kan anta att Erik Segersäll har funnits och varit kung över det här liksom, området, så vet vi mycket, mycket mer om Olof Skötkonung i det att han har präglat mynten, att det finns mer skrivet om honom och liknande.
Precis.
Jag skulle vilja rekommendera en liten bok för övrigt. Vi har inte pratat så mycket om vad vi har använt för litteratur och källor och sånt till de här avsnitten, men inför det här programmet så köpte jag faktiskt en bok på ett antikvariat som heter Spåren av kungens män av Maja Hageman som har undertiteln Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingetid och medeltid, som är en väldigt, väldigt spännande bok. Dels så handlar, du kan få titta på den här om du vill. Dels så, eller mycket handlar den om hur Sverige, eller det som sen blir Sverige, hur det utvecklas under 900-talet, 1000-talet med kyrkobyggnader och jordbruk och liknande. Men det finns en del där om de första svenska kungarna då, om Erik Segersäll, om Olof Skötkonung och liknande. Så den är, det är en bok som är väl värd att läsa om man är intresserad av den här perioden. Populärkultur har vi haft en tradition av att prata om i slutet på avsnitten. Jag har faktiskt kollat upp några. Har du någonting så här på rak arm?
Eller ska
jag
dra vad jag... Dra vad du har hittat, ja.
För jag tänkte att jag får ta lite läxa. Eftersom du läste på inför det här avsnittet, så tänkte jag, men då får jag kolla lite vad det finns för populärkultur kring det. Och då lånade jag faktiskt den. Den är nog mer kanske att betrakta som en ungdomsbok. Den heter Sigrid av Johanna Hildebrand. Hon har skrivit en serie böcker. Alltså journalisten Johanna
Hildebrand. Jag tänkte precis fråga det.
Hon har skrivit en bok. Jag tror att serien heter Sagan om Valhalla. Mm. Som är ett antal böcker som utspelar sig runt 800-900-talet. Och Sigrid, som då titeln på den här boken har, det är Sigrid Storåda. Och det här är ju en roman. Så att hon, Johanna Hildebrand, använder inte liksom historiska källor i sin beskrivning. Utan det här är en roman där hon är liksom, fantiserar kring vem skulle Sigrid Storåda kunna ha varit. Erik Segersäll förekommer i boken, hur de träffas, hur de liksom ingår en allians, att Sigrid då skulle vara av Götabörd och att hon gifte sig med Erik för att liksom ingå en allians mellan Götar och Svear, och hur de sedan föder Olof Skötkonung. Jag har inte hunnit läsa färdigt hela, jag har läst halvvägs in i boken ungefär. Men den är ju faktiskt väl värd att läsa, även om den kanske snarare är att se som en ungdomsbok, ungdomsroman, så tycker jag att den är spännande. Och om man nu liksom inte liksom tänker det sig som en historisk källa utan mer som en roman, så är den kul.
Man kan väl jämföra det med, det låter lite grann som Olof Svedelids ungdomsromaner som också utspelar sig i den svenska historien. Jag tänker på Slottet brinner och de här böckerna. Men där är det utifrån ett barns perspektiv på viktiga händelser i Sveriges historia.
Precis. Så att, är man historiskt intresserad och gillar den här tiden och vill ha liksom något mer populärkulturellt än de här liksom tjocka faktaböckerna, så tycker jag läs den här boken. Brottis. Och sen så ett musikstycke, nämligen, för vi pratade om Olav Tryggvason tidigare. Han är ju en del av historien här i framförallt då Slaget vid Svolder. Att Grieg har skrivit ett opus, eller skrivit en... Vad kallar man det när man skriver? Man skriver inte låtar som är sån historia, eller som klassisk tonsättare. Verk
är det kanske man. Ja, jag tror man är det.
Som heter Olav Tryggvasons opus 50 från 1873. Och sen så finns det en ofullbordad opera om Olav Tryggvason. Så jag tänker att vi kan lägga på en liten snutt av den som avslutning på det här avsnittet.
Toppen.
Och så hörs vi igen om 2 veckor. Då ska vi prata om nästa ätten, Stenkilska ätten. Ha det bra tills dess.
Hej
då.
Hej.
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.